En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Varför är maten så fruktansvärt dyr? Mat är efter boendet det som svenskarna lägger störst andel av hushållsbudgeten på. Över 13%, eller 350 miljarder per år. Och på bara några år har svenskarnas speceriräkning stuckit iväg med 80 miljarder på grund av stigande priser. Men vad händer när vardagsprodukter som smör, mjölk, kött, choklad, frukt och grönsaker skenar i pris? För utsatta grupper har det blivit besvärligt att kanske ens sätta mat på bordet. Vad beror det på? Och vad borde vi som samhälle göra för att få bättre mat och billigare priser? Och vad kan vi som konsumenter göra i väntan på politikerna? Idag möter vi ett riktigt proffs på matpriser, Ulf Masur från Matpriskollen, för ett samtal om matpriser, livsmedelsbranschens dåliga konkurrens och hur man kan pruta och spara på sina slantar. Ja, varmt välkommen till Starta pressen och Katalys, Ulf Masur.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, det är bra.
Ja,
det är bra.
Det är måndag.
Ja, exakt.
Jag har också med mig Enna här i studion. Vi ska ju snart in här på matpriset, men jag tänker det här att maten är så dyr. Jag kan ju ha sån här liksom vredesutbrott ibland, och sen så blir jag stolt över att jag själv är liksom sån här riktig sparspecialist som går runt och köper kryddor på vissa butiker och kött på andra. Hur gör du? Vad tänker du kring det här?
Nej, men det är klart att som småbarnsfamilj så har man ju känt av verkligen att mer och mer av lönen går ju till de här stora matkedjorna. Och ja, jag blir ju avundsjuk på dig, för att du kan springa runt och köpa ena grejen här och andra grejen där, jag gör tredje grejen på tredje butiken. Jag känner ju bara att om jag lyckas komma in i en affär och ut ur en affär med en 4-åring och en barnvagn och en 10 månader skrikande baby, så är jag liksom glad. Det är lite svårt liksom det här att ha tid och ork och att springa runt och välja de billigaste priserna. Eller hitta den billigaste affären för den delen. Utan man får ju ta den som är på vägen hem från förskolan.
Precis. Men Ulf, vi går in direkt på dig här. Du är civilekonom i botten från Handels. Du har jobbat i näringslivet med allt från kundcenter och konsumentservice och marknadsavdelningar. Och när vi har läst på här lite grann om dig, för vi har ju mest sett dig som matpriskollen person i media sista åren när det här blivit en stor fråga. Då har du varit försäljningsdirektör på Carlsberg och vd för ett företag inom underhållningsbranschen då. Och du har sagt att i grund och botten är det inte så stor skillnad mellan att sälja öl och sälja liksom upplevelsegrejer och konsertbiljetter. Är det en bra beskrivning av dig?
Ja, det är det väl på ett eller annat sätt, ja. Men det är inte... Ställer man folk på scenen så måste du sälja biljetter för att det ska gå ihop. Alltså öppnar du dörrarna på Oscarsteatern så kan det kosta ungefär 300-400 000 kronor. Så då måste du ha sålt många biljetter, annars går det inte ihop. Och det är samma sak. Tar du fram nya ölsorter eller andra produkter så måste du sälja. Så det är det som jag har hållit på med.
Och du har jobbat med, det är Carlsberg, det är ett jättebryggeri. Du bor, sa du, i, liksom, eller ert företag ligger nere i Falkenberg. Det är en bryggeriort.
Absolut.
Och du har lanserat Staropramen, du har varit, och det här var väl runt millennieskiftet, millenniumölen va?
Ja, absolut.
Som jag som då ungefär 20 år gammal har druckit några enheter av, tror jag. Och du har också varit med och tagit fram det här som är stort idag, alkoholfri öl. På den svenska marknaden.
Just det. Såg det utomlands. Och folk tyckte det var så fantastiskt god öl. Och så tog jag reda på då vad var det för öl. Jo, men det var den som Carlsberg gjorde i Schweiz. Och sen så hade jag med mig en krögare där. Och sen så fick de testa det. Importerade det till Sverige. Och så fick de testa det i 6 månader där. Och det var faktiskt en väldigt stor succé. För att den känns som den är. Mera premium, mer accepterad att kunna dricka. Och idag är ju det en jättesuccé. Men det var så det började faktiskt. 2004.
Och... Helt enkelt, idag så är ju alkoholfri öl jättestort. Idag blir det nästan så att man undrar om det är... Man tittar, är det alkohol i den här ölen? För att det vanligaste är att det är alkoholfritt nästan. Och sen 2010 så driver du då den här Matpriskollen, en app då, som jämför priser och butiker. Och man kan
lägga in sina, bor man på en ort så kan man lägga in sina butiker som ligger i närområdet eller som passar ens köpschema. Och så kan man då kolla vad köttfärsen är billig eller vad mjölken är, liksom har bäst pris.
Ja, alla veckans erbjudanden, vi sitter och skriver av dem. Det är det som är det galna.
Ett jobb.
Ja, det här är ett, vi var 21 personer som mest, 19 satt bara och skrev av de här flygbladen. Det var så det började. Man ville kunna sätta nej tack på brevlådan, men alltså slippa den här pappersreklamen, både att hålla på och ha den hemma och det bara högarna växte, men också helt miljömässigt. Alltså varför ska man trycka upp det? Det gäller en vecka och sen så ska det bara slängas. 1 miljard sådana blad trycktes upp 2010. Nu tror jag man är nere i 500 miljoner ungefär. Så det går ju åt rätt håll, men det tar ju väldigt tid det här.
Hur kom du på? Vad var idén? Vad är affärsidén med matpriskollen? Vad var det som gav impulsen förutom det här att spara papper och spara skog?
Det är en bra fråga, för jag fick ett samtal från en tidigare Falcon-vd, Håkan Fagerberg, som sa att Ursan, jag har ett problem. Ja, vad är det då? Jag skulle sätta sån här nej tack på brevlådan igår mot reklam. Och sen så hade han köpt sån på bokhandeln och så säger han till sin fru att nu går ut och sätter nej tack på brevlådan. Nej, sa hon, det får du inte göra. Nej, varför inte det? Nej, men det kan ju vara något bra vi missar. Och han var otroligt logisk och tänkte mycket och sånt där. Så ringde han till mig och sa att vi måste digitalisera dagligvaruhandeln. Och det är egentligen det som man ska kunna ha, så vår affärsidé att du ska kunna ha nej tack på brevlådan men ändå se alla bra erbjudanden. För att i Stockholm till exempel och i storstäder, det bara ökar ju explosionsartat. Alla nya lägenheter, det är nästan ingen som tillåter reklam in i brevlådan rakt hem, utan i sådana fall är det där nere och där sitter det nej tack på nästan alla. Och då får de ju inte del av de här. Och jag visste ju hur fruktansvärt bra de erbjudandena är i förhållande till ordinarie priser och så. Så att det var så det började.
Och jag menar, jag kan säga det från början här. Vi har bjudit in dig. Vi har liksom aldrig haft någon sån här liksom influencer, ekonomisk influencer här. Så att du får i slutet av podden här så får du berätta om er nya innovation här i appen. Det här kom för några dagar sedan, så du får berätta om det. Och vi har inga ekonomiska. Du får en kopp kaffe av oss och vi får ingenting av dig. Så du är här som samhällsdebattör och informera medborgarna om hur man kan se på matpriser. Så att bara alla vet det. Det är inte så att nu har vi gratis kaffe här på Katalys resten av året eller någonting sånt där. Om vi går in på själva kärnfrågan som väldigt många svenskar, inklusive mig själv, tänker på och inte har gjort. Ja, man har tänkt mycket på det här för första gången på länge de sista 2, 3, 4 åren. Och det är ju, och ni granskar detta då, hur ser matpriserna ut? Hur utvecklas de? Vad är läget just nu i Sverige?
Alltså, först måste jag bara backa bandet lite. Att när vi började då 2010 så höll vi på, och har haft ganska svårt att få ihop ekonomin med det, men då höll vi på med att skriva av de här flygbladen och varje butik.
Det låter ganska jobbigt.
Ja, men det är 200, ja, men det här, alltså det är den sista idioten inte född, men det är som min, jag brukar säga där. Det är faktiskt så att det är 200 000 erbjudanden i veckan. För vi har ju med alla Sveriges butiker, alltså från norr till söder. Just bara för att man ska kunna ha nej tack. Och det är ju den ena delen. Att då hittar du de bästa erbjudandena. Det var så vi sa. Hur ska man då kunna spara pengar? Och vi visste ju det 2010. Men var multilojal. Det är inte illojalt att gå in i olika butiker. Det är multilojalt. Alltså det är helt okej. Okay. Det gör man i andra branscher. Och sen utgå ifrån extrapriserna. Det var det vi sa då. Men sen då 2015 så kom det annonser nere vid Hötorgs tunnelbanestation att här kedjan var billigast på nätet. Man kunde köpa mat på online och då var den billigast. Jag tänkte, jag tror inte det. Jag har hållit på i 40 år i branschen. Nej, 30 år då, men jag undrar det. Och så tog jag bild på det. Och sen kom nästa sån här annonskampanj där strax efter och stod jämför våra låga nätpriser. Och sa, okej, då får vi göra det då. Och det är ju såna här uppmaningar hela tiden till att jämföra. Så då började vi jämföra och samla in även ordinariepriserna. Och det är ju det när den här nu, hela chocken kom här 2022, då är det ju guld att sitta på och se faktiskt vad varor kostar, artikelnummer för artikelnummer i olika butiker. Så det var ju då först vi har börjat ha nytta av det här verkligen.
För då har ni liksom inte bara vad ost kostar, utan ni har vad prestost från Arla.
60-70 tusen unika artiklar som vi kollar varje dag. Vi tar in miljoner priser varje dag.
Men nu sitter ni inte och bläddrar i blad? Utan...
Jo, det gör vi också. Ja, det kan vi inte sluta med, för det är ju själva grundtjänsten. Alltså folk är helt beroende av det.
Men vill inte butikerna att... Folk använder ju... Alltså, skickar de inte in vilka erbjudanden de har till er nu?
Vi trodde det. Men jag var naiv i 3 år faktiskt innan jag förstod det. Att det här var ingen som man gillade. För att det blev ju enklare att sitta med bladen och där är allting huller och buller i dem.
Just det.
Det är en sak och då kan man tycka att det är tuff konkurrens. Men när vi helt plötsligt lägger ihop dem så du kan se flera köttfärserbjudande och det ligger i bokstavsordning så du kan se alla tomater. Vi skriver ju om tomater, så cocktailtomat med C kommer ju inte högre upp, utan alla tomater kommer ju efter varandra till exempel. Så att det här är ju en, det gör det lite tuffare. Å andra sidan så är det ju rent publikinformation. Men vi får det ju från, alltså, flera kedjor är ju med och betalar, och butiker också ger oss en liten slant för att vi ska sitta och skriva av det. Men vi får det ju fortfarande bara som pdf-er och sitta och skriva av dem.
Artificiell intelligens kommer kanske hjälpa er ja, inom kort här.
En vacker dag hoppas jag det också.
Men ni gick ju ut här med en pressrelease och den här frågan har ju bubblat upp nu under februari-mars månad här 2025 på nytt då, matpriserna. Det är en ny liksom inflationen har hoppat tillbaka upp och en drivande orsak i matpriserna. Trots att kronan har stärkt sista veckorna, för det verkar vara fördröjning. Hur skulle du beskriva matprissituationen nu? Ni har ju varit, ni är ganska hård, alltså det ser illa ut skulle man kunna säga för konsumenterna.
Ja, det var ju det vi kanske kan komma in på det sen, men under från och nu går tillbaka 2 år i tiden så har det ju varit lugnat ner sig helt faktiskt per månad då, när man tittar på hur prisutvecklingen är. Och fram till januari månad då det helt plötsligt började komma upp. Kanske inte helt plötsligt utan det har väl legat och bubbla lite, men ändå så då var det ett ganska ordentligt tryck upp. Och nu då i februari så ökar det ännu mycket mera. Och det är det som då, lägger man ihop de 2 månaderna så är det ju på matsidan som vi ser det så är man ju uppe i 2% prisökning som då på alla produkter. Vi mäter ju på ett helt annat sätt än vad SCB gör till exempel. Och vi är ju inte där för inflationsmätningen egentligen, utan vi är där för att vi vill kunna se på hyllan vad kostade den här kaffepaketet, just den här sorten i den här butiken för en månad sedan eller för ett år sedan och så vidare, och vad kostar det nu. Och det är så vi mäter liksom en prisförändring. De har mycket mindre korg till exempel som de tittar på, men de kan ju se då hur mycket man köpte på extrapris, hur mycket man köpte på ordinarie pris. Men det är ju nu som det har slagit till. Har sina orsaker självklart, de kan vi komma in på, men det är ju, jag tror att det är ett uppvaknande nu, att det finns fortfarande ett tryck uppåt på priserna beroende på en massa olika saker, men det gör det där.
Jag gissar att du har ganska många kanske siffror i huvudet där. För vissa saker har också ökat mycket mer nu de sista månaderna. Kan du ge några exempel? Choklad har man ju hört att det var dåliga kaffe- och chokladskördar och så har det slagit in och så kronan varit låg. Så slår det in då. Men har du några andra exempel eller vad är värst i korgen så att säga?
Nej, men det är ju januari, februari här, så är det ju, säg att det är väderrelaterat. Det ska man ju ha med sig nu. När man ska, ja men kakor eller chokladen då är så dyr och choklad innehåller ju kakao till största delen och sen är det socker. Och sen så köper man in det där utifrån så då har du en valutapåverkan på det och sen ska man göra en produkt av det. Men det här är ju väderaspekten tror jag man negligerar lite.
Och klimatet då?
Ja, just det, klimatet. Om man, ja, man kan kalla det klimatet om man nu säger, men det kan ju vara så som olivskörden i Spanien slår ut halva olivskörden då för ett par år sedan. Och sen så då blir det ju brist på det. Men det är ju egentligen, det kanske inte är någon klimatgrå utan det är ett års torka som gör det. Och sen så, men då finns det ju för lite oliver och då passar ju alla länder på att höja det för att då har utbud och efterfrågan. Så att, men om det är klimat eller om det är väder, men om man säger det, att det är just det här, alltså temperaturförändringarna i alla fall. Eller också för mycket regn eller för lite regn och så. Så att det, där har du ju både apelsinjuicen och du har kaffet och du har oliverna som har varit och du har kakaon. Framförallt. Alla de har ju de senaste åren bara dragit upp det. Alltså det är ju enorma tal. Jag vet inte om du vill ha något.
Jo, gärna.
Exempel, jag kan ta det direkt.
Den här podden, här älskar folk siffror. Det här är liksom nördernas afton.
Men då kan man ta en chokladkaka till exempel. Marabou 200 grammare. Kostade för då i början på 2022 innan det startade ungefär 19,50. Den kostar nu 37,50 i snitt. Ungefär 91% upp.
Ica hade nu 2 för 50. Ja. 2 stycken sådana för 50 spänn.
För nu är vi ju ett brytskede, ska man tänka på då. Alltså just nu, så fort du får de här stora, det steg med 30% de här kakorna i februari. Med ungefär då från 31 till 38 och sånt där. Och vissa, många är ju över 50 kronor, över 40 kronor också. Och just när du då har de här stora förflyttningarna, då ser man ofta lockpriser också. Som man kan tycka, oj, oj vad det här var billigt. Men det är ju, det är oftast det kommer, för sen kommer det då komma upp så att det är 2 för 60 tror jag om ett tag. Och så ordinarie pris då ungefär 40 kronor styck.
Herregud.
Så det är ju så, den sticker ju iväg. Men sen kan du ta en apelsinjuice garant drickfärdig från 17 kronor till 33 spänn. 16 spänn upp, 94% upp. Så kan vi ta något annat. Du kan ta lite kattmat. Ica Basic. När blöt från 9,80 till 19 kronor. 94% upp. Torskfilén från Coop. Från 49,95 till 99 spänn. Liksom också ganska...
Man får sluta med torsk.
Nej, men det är så här att när man tittar i den här listan, alltså nu körde jag bara ut en partikelnummernivå, då blir man förtvivlad på det sättet. För att då säger jag samtidigt, ja men snittet är då på matrelaterade produkter som ju har stigit mer än när vi tittar på alla i dagligvaruhandeln, när vi tar med tvättmedel och djurmat och sådana saker. Då är det ungefär 28% upp nu som snitt. Men det är ju då folk hör av sig och de både ringer och de mejlar och de smsar och gör allting till oss. Varje dag får vi ju sånt där folk undrar vad är det som händer, och det är väl det vi ska prata om lite då här, för det undrar ju alla. Och tycker då att jag känner inte igen mig. För när vi nu står och säger här att ja, men det har stigit med 1% i februari. Nej, vadå, det har det inte alls gjort. Nej, det har det inte gjort, för ett snitt stämmer aldrig. Därför det är snittet av 44 000 artiklar. Där då Marabous chokladkaka gick upp 30%. Och där ett Bregott-paket gick upp 14% på många butiker. Och ett smörpaket 15% och så vidare. Så att just de artiklarna, men det är så många artiklar. Men den procenten ska man då ha med sig. Den motsvarar ju 3 miljarder kronor i ökade utgifter totalt sett. För att det här kommer vi få leva med framåt. Så det är där, det är sådana, branschen är så konstig, det är sådana storheter. Och folk har ungefär kanske då 160-170 artiklar hemma som man känner igen. Och det är som man lever med. Och när de då förändras, då hajar man till.
Ja, men jag tänkte precis på det att om man tänker efter så man själv köper ju inte så många olika grejer. Man har sina artiklar som man alltid typ köper. Så att man kan ju påverkas mycket, mycket mer än så själv om man råkar handla de artiklarna som har gått upp väldigt mycket mer än snittet liksom.
Ja, om man köper då allt, om man går in, så att strategin som man har är att man går in på affären och bara handlar det man ska ha. Utan att göra det vi ska prata mer om senare. Liksom, att man tänker efter före och kanske planerar vissa saker. Man kanske inte köper, är det falukorv en vecka som är billig, då köper man två ringar och fryser in den ena. Och så kanske man inte kör liksom, fläskfilé. För fläskfilé är också sån här. Förr var det alltid fläskfilé 59 kronor kilot för 3-4 år sedan. Nu är det uppe i 140-150 spänn på Erbil. Det är otrolig prisuppgång på fläskkött. En annan sån här grej, jag tänkte ja, det är importpriser, kronan är så svag, så det är kakao och kaffe och sånt där som går upp, frukt och grönt. Men jag har reagerat på att smör har gått upp så fruktansvärt mycket sista åren. Det är liksom, ja men det är ju inte klokt egentligen. Ett smörpaket, det är 70 spänn. Jag har sett liksom reerbjudanden om så här 60 kronor för paket. Det hade man ju för 3-4 år sedan, hade man ju, ja det var ju det dubbla priset.
Och sen är det så att då när folk då mejlar in eller undrar, så då, många gånger så fångar man upp erbjudande priset. Eller som nu igår var en som skickade, men i Spanien så kostar det bara så här mycket. Ja, jag vet inte om det var på kampanj eller ej. Men det, så är det ju med frukt och grönt och mycket saker, att det kan liksom vara 3 gånger så dyrt till ordinarie pris som det är på kampanj. Och det är därför man ska, precis som du var inne på lite, att man måste tänka till, det är så branschen funkar där, att de här sakerna, att men jag måste ju inte ha falukorv den här veckan då, om det inte fanns på kampanj. Jag måste ju inte ha fläskfilé. Det finns ju alltid i princip något substitut till bra pris. Men köp det och utgå ifrån då det när man ska laga sina rätter. Var därför vi la in det för ett antal år sedan, så la vi in en sån här receptkoppling bara. Så, ja, men har du falukorv, ser du det? Ja, men vad ska jag göra med den? För det var det som många mammor hörde av sig och sa det. Då sa man, det här är då 10 år sedan någonstans, då sa man, problemet är inte priset. Problemet är vad vi ska äta. Jag vill ha snabb hjälp med det. Men sen har ju det förändrats, men fortfarande är ju, nu är det en kombo av båda två.
Nej, men jag tänker så här att jag har alltid jagat priser. Så jag kommer ihåg att 2020 ungefär, så vet jag att då var Littells falukorv som jag uppväxt med. Den var nere på 17 kronor ibland. Precis 2020 tror jag. Då kunde man hitta 17 kronor ringen, 800 gram. Och man kunde utan problem få 3 paket kaffe för 99 kronor, och man kunde få, eller ibland kanske 89 kronor. Och smör var inte sällan 29 kronor eller sådär. 39 kronor var nog standardpris kanske. Och frukt och grön 10-15 kronor. Idag är det ju verkligen, om man tänker sig liksom 4-5 år tillbaka, tänk innan pandemin. då är det ett otroligt skutt uppåt på priserna. Och idag då, alltså mat ju då efter boendekostnaderna, det som vi lägger mest på, det stiger ju nu då som andel, även om hyrorna också stiger. Och du sa att det är ju, vad heter det, 1% prisuppgång, det är 3 miljarder. Så att det är ju många, många miljarder. Jag tror att det är 80 miljarder per år som vi lägger mer på maten för några år sedan. Och på 10 år då har maten blivit 45% dyrare. Det här är ju oerhört kännbart för väldigt många människor i Sverige som har låga inkomster. Vi som sitter här i rummet har ju ändå bra löner. Men liksom för människor som verkligen är fattigpensionärer med låga pension, ensamstående, barnfamiljer med, ja, som kanske lever på socialbidrag eller A-kassa, det är många arbetslösa nu. Det här är ju oerhört kännbart. När man vill också ge barnen bra mat och frukt och grönt och kanske glas juice på morgonen. Ser ni det här i responsen på era?
Ja, ja, absolut. Och därför, när vi ibland kommer ut och säger, eller ibland man försöker att säga, men vad ska man göra? Det är ofta den här halvdesperata frågan, men vad ska jag göra då för att få det att gå ihop? Så? Och sen så kommer man med då ett antal råd, men då finns det ju, man säger, men jag gör allt det där redan. Och det är klart att då är det finns väldigt många där ute. Swedbank kom med en undersökning som var precis innan jul här, som de senaste 6 månaderna hade man frågat svenska folket då hur matkostnaderna. Och då var det 20% som sa att de hade tagit av sparpengar för att köpa mat. 5% sa att man hade lånat pengar till att köpa mat. Det är 25% av hushållen som fortfarande, så vi är ju liksom inte ur någon positiv spiral att alla, om vi då säger, har fått det mycket bättre. Det har man inte. Ja visst, räntorna har gått ner. Det var de som fick det allra tuffast också. Först när de som satt med lån då för lägenheter eller hus. Så de har ju fått en lite lättnad på det sättet. Men med alla andra kostnadsökningar som har varit så är ju mat den delen som, vad ska man säga, den största rörliga posten som du kan påverka.
Alltså hyran är ju svårt att på kort sikt påverka. Precis. Du kan flytta till, kanske flytta till en mindre lägenhet eller billigare lägenhet. Det är ett väldigt trubbigt redskap som tar tid och är besvärligt. Köpa billigare mat eller köpa, ja. Men många är väl redan nere i lågprislådan och kort datum och sådär. Alltså många, jag bor bredvid en Lidl-butik. Och där ser man ju människor som verkligen, det har hänt att jag har betalat tantens falukorv som är före mig på bandet. För att hon står och plockar med sina mynt och man känner bara gör ont i magen. Liksom. Du, lägg den på min, jag tar det där. Liksom att det är väldigt många som har tufft.
Men det är det, och jag upplever, vi får ju väldigt mycket konsument. Och vi har ju det som är en av våra viktigaste del, att vi faktiskt ska lyssna på folk och svara tillbaka på ett sätt. Vi kör inget AI eller något sånt här, utan vi försöker förstå vad det är. Sen så kan ju inte vi hjälpa till på mer än försöka komma med fakta och en del råd och sånt och tussa ihop många personer med varandra också som faktiskt kan hjälpa till. Men det, situationen är ju, skulle jag säga, den är väldigt kluven, för att fortfarande finns det ju många som har det tillräckligt bra, som inte, där tiden kanske är det viktigaste, att men jag behöver inte spara in på pengarna för att jag köper det för att jag har, då sparar jag lite tid istället, så sätter man värdet på det. Men det finns ju många grupper som har det jättetufft.
Ja, men om Sverige är ett land med 10 miljoner invånare ungefär, då är ju 25% av hushållen, det är 2,5 miljoner människor. Så att det är ju inte, alltså, och sen finns det lite grupper som har det lite halvknapert även ovanför den där gruppen som har det riktigt svårt. De lånar eller tar sparpengar till mat. Alltså, jag tänker att det här är en sån otrolig klassfråga. Det, liksom, nu är inte du här för att vi ska kapa dig som någon så politisk. Liksom, vi har inte tolkat dig som en jättepolitisk person så. Men det är en otrolig, liksom. Jag kommer själv från en sån här, mormor var aktiv i Konsum. Jätteaktiv då, liksom 50, 60, 70, 80-tal. Och liksom var med och drev en butik och sådär. Och det finns ju, det är en väldigt klassisk fråga. Det är en väldigt, från början är det här en politisk fråga. Rätten att äta bra mat, att det inte ska vara dålig mat till barn och så vidare. Dåligt liksom utspätt mjöl i brödet och så vidare. Vad tänker du kring det där? Det är som, för du är nästan, när man hör dig på radio, ser dig i olika nyhetsprogram när du kommenterar, när det kommer in siffror och sådär. Då blir det ju nästan som en politisk, det blir ju nästan som en, det är ett företag du driver, men det känns ju nästan som en folkrörelse. Har jag, alltså, ja. Det kanske är därför du står, men att det känns lite grann som att det finns ett hjärta som klappar där för att folk ska ha bra, det ska finnas, alltså konsumentupplysning, konsument.
Vi försöker det för att det är så påtagligt för folk som har det, alltså, ja, vissa har det jävligt tufft. Och då är ju det hemskt när du inte kan få tag i maten. Det är det som är grejen. Och det är då man blir extra berörd när då det kommer initiativ från branschen som Matmissionen eller även handlare, andra som då, bara den här saken som du sa, att man kan lägga fram påsar, man börjar plocka bort det som börjar bli lite gammalt eller det som bara är lite stött och sånt som då andra inte vill betala fullpris för. Kort datum och sånt. Alltså man gör åtgärder och sånt i den här branschen, men för många så det är många som det ändå inte räcker för, och det förstår man då. Det är allt ifrån pensionärer till ensamstående mammor med barn. Det är väl den många lägen den tuffaste gruppen, men även alltså pensionärer. Men det intressanta är ju att de som använder vår tjänst, de har inkomst över snittet också. Så att det finns ju många, men där är ju många då som bara säger, men varför ska jag betala för mycket samma mat, eller varför ska jag betala mer för det här? Men jag tror så här att det här är en, politikerna har vaknat och förstår det. Alltså Trump gick ut och lovade lägre matpriser, och det är klart, det kan man vinna valet på. Och om folk inte har råd med mat, då kommer man rösta på den som ger bäst förutsättningar för det. Det är jag ganska övertygad om faktiskt.
Jag tänker att om man går in på frågan, vad beror de stigande matpriserna på? Vi har pratat lite om de här säsongsbaserade eller klimat- och väderbaserade orsakerna. Men hur mycket handlar egentligen då om bristande konkurrens? Det pratas ju också väldigt mycket om. Vi har ju några stora koncerner, ICA, Dagab, Axfood, som då har Willys och Hemköp, och så har vi Coop. Vi har också Lidl, som har egna butiksnät och inköp och distribution. Och frågan är liksom, är koncentrationen helt enkelt för vad blir det? Stor eller för stor? I den här branschen. Vad skulle du säga?
Nej, men jag skulle säga så att det har ju vaknat till liv nu när det blir tufft. Men vi har ju, alltså, det borde väl vara som helst egentligen kunna sett och tyckt att, ja, men den där, hur kan man tjäna så mycket på mat som en handlare eller vad som helst. Det är väl inget, det är liksom inget nytt i sig. Dagligvaruhandeln är en affär likväl som klädhandel eller annat. Men det är just nu när det börjar beröra folk så mycket, när det tär på slutet, då kommer det upp i dagen, tror jag, på ett annat sätt. Och det finns ju då, om vi tar den här branschen, så är det ju faktiskt så att först har du en bonde som producerar spannmålet eller något, och sen har du någon som gör bröd av det eller havregrynspaket eller förädlar produkten egentligen, skapar ett varumärke och stoppar den i ett paket. Sen tar ju den producenten då och går till någon av de här fyra grossisterna, kan man säga, som då köper in. Och där har ju ICA 50% av allting. Så det är klart att då har man ju en enorm makt över produktionen också på det sättet. Sen så har då Dagab, alltså ICA har ju sina egna butiker, och du måste ju vara ICA-handlare som sen då äger ICA Sverige. Så att det där är ju ett ganska stängt system. Och sen då inom Axfood, där finns det ju då Dagab som sköter distributionen. Och de äger ju Hemköp, de äger, då, där finns en del franchisetagare också, men konceptet Hemköp ägs ju då av Axfood. Och så har du Willys, och sen har du Citygross nu. Och sen så då levererar man ju till Matrebeller och Fristående. För att om jag kommer och vill öppna
Vivo
butik...
Vivo-butikerna fanns för. Det är Matrebeller, ja, ofta idag, va?
Ja, Hemköp.
Ja, okay. Också.
Ja. Och Sabis är Hemköp. Eller ja, hänger också. Så att om jag kommer och vill öppna en butik, det enda sättet jag kan få varor med, det är ju att gå till Dagab. Och de har ju redan egentligen 3 stycken egna kedjor, kan man säga. Men det är där jag kan få handla av. För att jag kan ju inte köpa från ICA, jag kan ju inte köpa från Coop, jag kan inte köpa från Lidl. Så på så sätt kan jag tycka att, alltså, konkurrensen i distributionsledet. Sen finns det då självklart de som säger, men det är så dyrt att köra ut, det ska inte vara någon ekonomi i det. Nej, men okej, men det kanske vore, jag kanske skulle kunna få handla från en ICA-bil då. Om jag bara köpa varorna därifrån. Sen har jag en annan skylt på det.
Jag skulle kunna säga så att ett krav då skulle ju vara att man inte kunde monopol. Alltså om man nu har den här monopolställningen som gjorde att, alltså vi kommer kanske in på det, men liksom, nu under den här krisen så har ju politikerna pratat om liksom detta med konkurrensen. Det är liksom, för att inte göra någonting så pratar man om konkurrensen och så ska man utreda det. Det finns ju väldigt få förslag i debatten. Du har tittat lite närmare på det, du kommer in på det snart här. Men liksom, man skulle kunna kräva att man inte får diskriminera någon. Att de här jättarna som har enorm makt, de här 3 stora, att de inte får diskriminera någon. Om någon vill ha leverans, de får ju betala för leveransen, men då får de liksom, man måste få köpa.
Ja.
Alltså Coop kanske inte kan köpa av ICA och ICA kan inte köpa av Dagab. men att man i princip ska få köpa, de kan inte monopolisera försäljning. Ja, men liksom, det skulle vara ett rimligt krav.
Ja.
Att vem som helst som betalar för sig och fyller alla andra krav för livsmedelsaffär eller kedja, att de får handla av de här jättarna och att de får välja hur de vill.
Ja, det skulle ju skapa mer konkurrens i alla fall. Det är ju ett sätt. Så när jag var på Carlsberg, så om du har stora jättar har ju råd då att betala kylskåpen till exempel inne på en restaurang, men ett litet bryggeri har ju rätten då att få ställa in en hylla med sina produkter till exempel i det, för att annars så skulle de stängas ute helt, de skulle inte ha en chans. Och det är lite så att det är så man måste tänka i alla lägen, hur kan man faktiskt hur kan de stora få släppa på sin stängande effekt?
Konkurrensverket har ju gjort några rapporter kring det här nu på senare tid, och jag tänkte bara citat, för att enligt Konkurrensverket så råder det ju absolut brist på konkurrens, precis det vi har pratat om. I en rapport som heter Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen 2023-2024 så finns det ett citat som säger att dagligvaruaktörerna har i varierande grad och på grund av marknadsmakt kunnat öka vinstmarginalerna genom att tillämpa oligopoliska prisstrategier mot konsumenterna. Och en annan rapport som heter Stigande matpriser, var tog pengarna vägen? Som kom 2024 också. Där den visar i princip att en tredjedel av prishöjningarna på basvaror som ägg, potatis och smör beror på höjningar av butikspriset som inte kan kopplas till höjda inköpspriser. De här rapporterna går att ladda ner och läsa på Konkurrensverkets hemsida om man är intresserad av de här frågorna. En sak jag tänkte på då när jag kollade upp lite det här är ju Konkurrensverket. Vad kan de göra förutom att publicera rapporter och visa och siffror? Har de någon makt att gå in och faktiskt öka konkurrensen? Eller kan de ta liksom, kan de intervenera på något sätt?
Klyva ICA. ICA syd, ICA nord.
Ja, deras roll är ju att se om det här är dåligt, skadligt med för låg konkurrens gentemot oss som konsumenter. Det är det egentligen. Så att är det så att...
Men kan de göra något åt det? Kan de bara konstatera att det är dålig konkurrens?
Det ser du ju där. Då säger de att det är ganska dålig. Eller då, konkurrensen är ju inte så många personer, så det är mer ett oligopol. Ja. Och det de kan göra, som de rekommenderade i somras med, det första är ju det att på den lokala marknaden, det är där som det hela tiden behöver finnas alternativ. Så jag kan bli multilojal, så jag kan välja att gå in i en annan butik. För att står jag som handlare och sen så ser jag mina stamkunder helt plötsligt inte dyka upp om en vecka eller två. Men det är klart jag undrar vart de har tagit vägen.
Vecka 2025.
Ja, vecka 12, ja. Men precis, men även tidigare och även efter det här så kommer det ju vara det starkaste påtryckningsmedlet där jag faktiskt gör någonting. Och har jag då inga alternativ i min ort där jag bor, så är ju det liksom det sämsta för konkurrensen. Konkurrensen för det så behövs ju mångfald. Och därför har man ju sagt och verkligen försöker trycka på att kommunerna måste börja tänka annorlunda och se till att det finns en mångfald av butiker och inte bara ICA och Coop-butiker, säger vi, utan att du måste släppa in lågprisbutiker som Willys och Lidl till exempel. Så att de kommer in, och sen är det upp till de som bor där att välja. Ska ta den eller den, men man kanske... Om man sätter det främst nu, så tror jag att det är en jätteviktig signal. Men den måste ju då tas av varje kommun. För det här är ju någonting som Konkurrensverket verkligen säger, att en lösning på det här är ju att tillåta mera butiksetableringar på lokal nivå av lågpriskedjor.
Men Anna, du bodde ju många år i Berlin.
Nej, men i Berlin, alltså jag bodde många år där, och där är det rätt så vanligt med så här kooperativ. Alltså små föreningar som går ihop, startar en liten butik. Man är medlem i den. Då köper man in, och oftast är det folk som är intresserade av lokala och ekologiska varor. Så då köper de in från Brandenburg, som är liksom delstaten runt Berlin. Köper de in ekologiska och lokala varor in till sin lilla butik. Och de som är medlemmar, allt görs på volontärbasis. Man står liksom i butiken som volontär om man är medlem i föreningen. Och de som är medlemmar och har investerat i det här och köper in, de köper ju på mycket billigare priser. Alltså inköpspriserna. Och då sa du, Daniel, men det där är ju Konsum förr i tiden.
Ja, men det är ju Konsum för 100 år sedan.
Ja, det är det kooperativa initiativet.
Alltså någon köper in falukorv och potatis och så får man köpa det billigare på KF om man är med.
Ja, det är ju som en motvikt mot det privata alternativet. Det är ju att vi går ihop i ett kooperativ. Så ett kooperativ ska ju inte tjäna pengar.
Men utan då måste du, om vi tre...
Till, Vi kan ju starta det.
Ja, men du sa ju där att problemet är att vi måste köpa från de här tre grossisterna. Vartifrån kan vi köpa varorna?
Nej, då kommer du till det där problemet. Att då, men du kan tänka mig där i Berlin, om vi skulle gå runt, vi startar det här i vårt egna lilla kooperativ här, så då börjar vi prata med en massa lokala producenter.
Ja.
Så jag pratar med en ICA-butik här söder om stan, som ju, han har över 200 leverantörer till sin butik. Så det finns ju otroligt många och de behöver ju kraft. Du har de här Mylla till exempel som ju...
Jag handlar ägg och det från dem. Det är jättebra grejer.
Ja, det är ett fantastiskt initiativ för det är ju just det här att...
Vad är Mylla?
Ja, det är egentligen en plattform som parkerar och startar som är bönder från början. Men tycker att alltså, påslagen blir för stora när hela kedjan ska ta sin del på sånt som vi skulle äta mer av. Grönsaker och frukt och växtprodukter och så. Och då så har de startat en plattform så att jag som bonde då kan ansluta mig till den. Och sen kan vi då gå in som konsumenter och beställa därifrån. Och då sätter bonden priset.
Och då får han hjälp med det. Det
är, jajamän,
alltså det är äggen klart. Är inte dyrare på Mylla än de är på ICA.
Nej, men du kapar ju leden där. Mm. Det gör det ju,
men så då får bonden mer.
Då får ju bonden en större del av det.
Och jag får samma pris eller billigare. Eller ja. Oftast är det samma pris.
Ja.
Det är inte priset man går på där, det är kvaliteten.
Ja. Men då får ju bonden mera. Och sen så, den upplevda kvaliteten att du vet var det kommer ifrån och sådana saker. Så det är ju sådana initiativ som kommer nu som ju är ett utslag av egentligen att det inte finns så många vägar in där. Men om vi skulle starta där, då tror jag vi skulle starta en kooperativ förening och så skulle man kunna gå till Coop.
Och handla via dem, ja.
Ja, absolut.
Katalyskooperativ. Vi har en affärsidé. Vi har ju en jättestor entréhall här på Hagatan 2. En alternativ Konsum. Jag visste att det skulle gå så här, att jag skulle hamna där. Men alltså, det finns ju också forskning som visar liksom att i Sverige så verkar det som att de här prisökningarna som är, det är ju helt uppenbart. Jag menar, kronan har gått ner och vi har haft det här kriget, vi har det här fruktansvärda kriget i Ukraina som har pressat upp liksom vetepriser och matpriser i allmänhet. Eftersom jordbruk är väldigt energiintensiv bransch, det går åt liksom diesel och olja och liksom allting och alla energipriser har gått upp, så har liksom det pumpat upp matpriserna överallt, även där man inte är påverkad av själva krigets närhet. Men att i Sverige, till skillnad från många andra, har det varit ovanligt nära, det har varit liksom väldigt nära från liksom prishöjningar till att det gått över till konsumenten, att det känns som att de svenska handlarna har tagit ganska lite smäll, att jämfört med många andra, man har puttat över priset direkt till de stigande priserna har gått över på konsument, säger då forskare vid Lunds universitet, så det är inte vi som hittar på det. Finns det något i den svenska strukturen här, att det är ganska koncentrerat då, ägandet, att det är, jag menar, går man in på en ICA eller Coop eller någon av de här mataffärerna, Hemköp och Willys, då är det väldigt mycket egna, jag tänkte på det när du pratade om de här leden, då är det mycket egna produkter. Man köper Garant på Hemköp och Willys, man köper ICA Basic och ICA Olika och samma Coop har Änglamark och egna produkter. Det här att de har egna fabrikater, egna märken, ofta är det väl så att säga, ärtorna är väl producerade av Findus förmodligen, men de har ICAs påse eller Coops påse. Men vad är det som leder det här till att de tar ut liksom, att konsumenten drabbas på något sätt? Eller hur tänker du kring de här egna varumärkena?
Det där är jättefascinerande, för det är ju, alltså makten har ju förflyttats sen början på 2000-talet egentligen till kedjorna, och egna märkesvaror är ju en viktig del i den strategin, för att som kedja då äger ju du mig som konsument, och det jag ställer fram i butiken, det är ju det alltså handlaren ställer fram, det är ju det jag har att välja på. Och då har man ju sett det, att man kan faktiskt då spela med egna märken och där tjäna mera pengar på att ha dem. Sen är det så att i den här, när det då har blivit en kostnadskris också, så har ju det tror jag var på de här produkterna, så är det ju, det är ju inte så att då de här billiga produkterna då, eller de egna varumärkena, att de skulle ha minskat mindre än annat, utan allting har ju åkt upp egentligen i samma hastighet. Det har det faktiskt gjort där. Men de, vi då tar de här blocken, så de har ju nu då ungefär en tredjedel av försäljningen är ju egna märkesvaror.
Det är jättemycket.
Så det är ju jättemycket. Och går man sen in och tittar då inom olika produktgrupper eller kategorier, så har ju det här gjort att du som producent är ju mycket mer pressad. För du har bara de här att gå till när du ska sälja din vara. Genom att det finns inte fler. Och det är klart att om de då inte vill ha den, då får du gå någon annanstans. Och om de då säger att nej, men det räcker, att vi behöver bara ha två stycken sylter här. Så vi tar de två marknadsledarna och du är nummer tre. Och då kan du få chans att producera vår egen här istället. Och då gör man det. Och jag tror att det är ungefär 7 eller 8 av 10 svenska producenter som idag gör det.
Det är lite, och går till 90-talet. Det är lite, nu kanske jag tar, du lever på det här, men det är lite så här, om du inte är med på våra villkor så får du liksom gå någon annanstans. Då får du gå till Coop, säger Ica, eller då får du gå till Willys.
Ja, det finns ju inte så många att gå till. Nej. Då kan man säga också. Så att det är ju, men det är ju så. Och det är klart att det där är ju ett sätt som till viss del för konsumenten är ganska bra. För att det pressar ju ner priserna. Det gör ju att leverantörerna inte kan komma och bara sälja till vilka priser som helst. För då får de inte vara med. Men då istället så blir det ju då mycket private label eller egna märkesvaror av många mindre producenter som då står där. Och det är ungefär 7 eller 8 av 10 som gör det. Men lönsamheten för dem då, producenterna, är ju på det sortimentet man då säljer till ICA, och det kunde ju lika gärna varit till IKEA egentligen i möbelindustri, är ju klart sämre än när de säljer sina egna grejer. Och sen kanske man bara ska säga det med att det är ju då när det här maktskiftet, på min tid när jag började på 80-talet, så då hade ju producenten ganska så stor makt, så att ändrade man priset någonting så slog ju det igenom i butik. Men alltså, vi vet ju inte idag om vad som helst, Coca-Cola ändrar priset, så är det ju en förhandling på det. Och det ska man ju ha med sig, det är ju så det funkar. Då lämnar man ju in en önskan om att förändra priset, för att vi har fått, sockret har blivit mycket dyrare och plasten och förpackningen och allting. Och då sitter ju en inköpare på de här. Och de är otroligt kvalificerade, det ska jag verkligen säga. De är alltså sjukt kunniga.
Är man ICAs inköpschef för tvättmedel och tvål, då är man bra på det.
Ja, men då är man bra på det. Och då sitter man med all data, man kan allting om det. Så att jag kan ju inte som leverantör komma där och bara hitta på någonting. De kan allt om valutor, de kan allt. De har ju även sina egna märken då som producerar samma sak. Så att du är ju nere och verkligen, det är stenhård förhandling med dem. Så det är ju det är den verkligheten som möter producenterna idag. Den här verkligheten, så är det ju så sen att då är ju egna märkesvarorna och leverantörsmärkena, det är ju en mix som respektive kedja då och respektive butik har att förhålla sig till, hur man kan maximera intjäningen inom läsk eller inom burkläsk eller inom sylter eller vad det än kan vara för någonting. Så det är därför vi ser så olika sortiment där ute. Någon kanske säger det räcker med 2 stycken. En billig och så känner man igen Findus eller Felix. Det räcker. Och någon annan säger jag måste ha många fler här för att jag har mina kunder är på det och det sättet. Men det här spelet, det är därför de också sätter olika priser på det. Och det är därför man inte vet som konsument hur mycket har gått till producenten, hur mycket har gått till bonden egentligen. Därför den transparensen finns inte.
Den tycker du kanske borde finnas mer. Ja. Nej, men jag tänker att vi har haft många kriser som har avlöst varandra de senaste åren, och det finns ju en debatt om att de här stora vinsterna i dagligvaruhallen, att man har passat på liksom under kriserna. Jag tänker att höja så här, passa på höjningar och det som har kallats greedflation, eller som ekonomen Isabella Weber som vi gillar här, hon kallar det sellers inflation, alltså säljarnas inflation. Och det har hon också kunnat befästa och visa att det hände under pandemin, att man passade på för att folk förväntade sig att priserna skulle höjas, så höjde man ännu mer. Och nu såg jag på Twitter att hon också skrev nu kommer sellers inflation 2.0 liksom, nu med tullarna, att det finns en stor risk att det här osäkra politiska läget i världen och Trumps tullar kommer göra så att man passar på igen att höja mer än vad det faktiskt kostar. Och jag tänkte om man skulle dra lite fakta kring vinsterna, om vi går in på dem, så exempelvis Dagab då, som vi har pratat om, som sköter inköp åt Axfood-koncernen, också levererar till en del fristående butiker. De gjorde 2019 en bruttovinst på 1,6 miljarder och 2023 hade vinsten ökat till 3 miljarder. Och marginalen då, vinstmarginalen gick från 3,7% till 4%. Axfood-koncernen, då ser vi där Hemköp och Willys finns. Hela den koncernen gjorde en bruttovinst från 7,9 miljarder till 12,2 miljarder då, mellan 2019 och 2024. ICA Sverige, bruttovinst ökat då från 21 till 26 miljarder från 19 till 24. Och Coop Sverige, så steg bruttomarginalerna från, ja det är marginalerna, men vinsterna från 1,45 till 2,2 miljarder. Men då, det som man ser är ju att vinstmarginalerna går ner en aning på vissa av de här koncernerna, någon enstaka procent hit och dit. Så det har ju blivit en debatt där väldigt tydligt, medan de vill peka på vinstmarginalerna, att de går ner, så, och andra vill peka på att självaste vinsterna går ju kraftigt upp. Har du någon kommentar på det, och kanske också för lyssnarna, vad är skillnaden? Vad är skillnaden mellan vinsten och mellan vinst och vinstmarginal i den här debatten som har blossat upp?
Ja, det är klart, den är ganska stor, för att du ska ju köpa mat för kronor. Så att till slut och sist är det ju kronorna som egentligen räknas. Men branschen är ju på det sättet att bonden får betalt i kronor, och sen så går det till producenten som producerar varan som får betalt i kronor. Och sen går han till grossisten, någon av de här då fyra, och säger att jag vill ha betalt så här mycket för den. Oj, det är en höjning på 70 öre, eller det är en höjning på 2,50. Där pratar man kronor också. Men sen när den går in i nästa system, då går den in i procentpåslag. Så då, för att kunna köra runt ICA eller Dagab eller så, Coop och så, så måste de då ha en egen marginal för, eller procentpåslag, för att det kostar med distributionen och det kostar med deras administration och såna saker. Så där lägger man på en bit. Och sen får butiken då köpa in det för det nya priset. Och så lägger butiken på då kanske 40% eller så. Och sen så, den som gillar det mest är ju egentligen staten på slutet som lägger på 12%. Så att en prishöjning när det är sånt, så det blir ju en katapulteffekt. Så att den som var en krona från början kan ju mycket väl vara 1,70 för oss konsumenter. Så det är väl egentligen den stora reflektionen, att när du får sån här enorma utifrån kommande prispress, alltså som pressar upp priserna så mycket, så det är klart att jobbar man då vidare med procentpåslag. Men branschen sa mycket där att nej, men vi kan inte göra det, utan vi höjer krona för krona. Jag vet inte det riktigt hur man sen gjorde det i verkligheten, men alltså procentpåslagen gör ju det att då åker det ju upp. Så har man inte övriga kostnader som ökar lika mycket, så då får man ju en högre vinst.
Men man kan väl säga så här, det här har inte varit en katastrof. Matprischocken de sista åren har varit en katastrof för fattiga hushåll och för barnfamiljer och de vi har pratat om hittills. Men det har kanske inte varit en kris för ICA och för Dagab och så vidare. De har kunnat liksom hantera, de har gått ner någon procent på sin vinstmarginal, men de har gått upp, alltså vinsten har fortfarande ökat i kronor, så de har klarat den här krisen. Det är det som folk blir förbannade över, att ICA-handlaren där som har höjt mjölken med 3 kronor liten, han eller hon tjänar pengar, men det är konsumenten som har drabbats. Mm. Förstår du den vreden?
Ja, jag förstår det precis, och jag förstår den frustrationen som är också, och den kastas ju mot den enskilda ICA-handlaren. Men problemet är ju, som jag ser egentligen, det är att det är det här tillbaka till snittet som jag sa där i början. Att, när man då säger så här mycket tjänar branschen eller så här mycket tjänar de. Så att Coop tjänar pengar, nej, det gör man inte.
För första gången, lite grann.
Nej men Coop går ju med förlust, och Coop har faktiskt gått med förlust under väldigt, väldigt lång tid. Alltså man har sålt av tillgångar. Det var ju Nordens största företag i slutet på 60-talet. Och sen har man då tappat och täckt upp egentligen förlusterna löpande med att sälja av tillgångar.
Fastigheter.
Så själva rörelsen att driva butiker har inte riktigt gått ihop. Det ska man ju ha med sig. Så där är liksom en kloss som går back. Jag tror att Lidl också uppvisar faktiskt, de expanderar så mycket så de uppvisar några röda siffror i Sverige med. Och då är det två aktörer som är kvar som tjänar pengar där. Men bland de ICA-handlarna så finns det ICA-handlare. Jag är en släkting som också har ICA-butik. Alltså har du inte stor omsättning så blir det inte många kronor över. Så enkelt är det där. Men har du stor omsättning, ligger på rätt ställe och sen är duktig på din prissättning, jag menar, då blir det mycket kronor över. Så det är det är alltså så otroligt stora spann mellan den som har möjlighet att tjäna mycket år efter år efter år och den som inte tjänar någonting i branschen. Men jag skulle vilja ta upp där ändå. SCB kom ut i höstas och har ju tittat på hela flödet också. Och sett då, alltså tagit 10 år tillbaka i tiden, hur mycket i snitt har man då haft som rörelsemarginal. Och det är väl ett mått i tillverkningsindustrin i alla fall som är ganska okej. Okay. Alltså hur mycket får man över när man har producerat och sålt tagit alla sina kostnader. Hur mycket blev det kvar? Om jag sålde för 100 fick jag 3 kronor över ungefär i vinst. Och någonstans finns det ju, man måste, vilket företag du driver, så måste du få över någonting för du ska ha incitament att göra det. Och livsmedelsindustrin, den svenska då, den har haft under åren 2012-2021 3,3% i rörelsemarginal. Det låter ganska så, vet du. Och där finns det ju då de som tjänar mycket mer och de som går back. Men 3,3% under 10 års tid. Under 2022 så gick de back minus 0,1%. 2023 gick man back 0,4%. Och första halvåret 2024 så var det plus minus 0. Så där har liksom inte, de har haft stora kostnadsökningar där. Som vi ju, ja vadå, de bara sväller rakt igen. Ja, men de har inte fått igenom tillräckligt mycket ändå för att faktiskt ha tillbaka en vettig lönsamhet. De går back. Och det här pratas ju om en del. Ja, i snitt. Precis, och då finns det ju de som går bra. Sen har du då dagligvaruhandelns grossister, de fyra egentligen. De låg på 2,6% de här 10 åren innan. Och sen 1,9, 2,0 och nu uppe på 2,4. Räknar man om det då i kronor, och det här är ju då på sista raden, så, och det kanske inte är rätt mått egentligen att räkna, i och med att du köper ju in varan och säljer den ofta ett par gånger innan du nästan betalar den. Och sen så är det ju så att det kanske, man kanske skulle ta avkastning på kapital eller något liknande där. Men sen har du då butikerna, de hade 2,8 under de här 10 åren, sen 2,7, 2,4, 2,5%. Så det gör ju det att tittar man på hela kedjan så tjänar inte kedjan så jättemycket pengar. Men den som har, som det verkar här från SCB-siffror i alla fall, när man tittar på det, den som har tagit den riktigt tuffa smällen, det är ju liksom, det är producenter i Sverige.
Som har fått producenter. Bönderna har tagit smällen och konsumenterna har tagit smällen.
Nej, jag ska inte säga bönderna, för att det här är de som förädlar produkten sen. Ja. Bönderna i sig har, eller då, där svänger det väldigt mycket. Eller då bönderna och fiskarna och jordbruket och så.
Men okej, bagerierna och mejerierna och så vidare, slakterierna. Jag tänker så här, liksom en av de saker som har varit sägning i min umgängeskrets och så, det är att det allra, kanske inte enklaste, men det säkraste sättet att bli mångmiljonär i Sverige är ju att man har turen eller att få köpa en sån här ICA Maxi-butik i någon sån här stor, någon av närförorterna till Stockholms eller Stockholms kommun liksom, Nacka, Värmdö. De här med mycket välbärgade människor som åker in med bil och storhandlar på ICA Maxi. Där kan man ju kunna tjäna 30-40 miljoner på de där butikerna. Säkert med mycket hårt arbete. Men det är ju liksom nästan, brukar säga att det, per insatt krona är det den säkraste liksom investeringen för att bli mångmiljonär. Men det finns ju också andra butiker som då i avfolkningsorter, förorter och så, där man inte har så stor omsättning, småbutiker och så. Där är marginalerna mycket mindre och kanske negativa till och med.
Ja, och om du går in och tittar i Stockholm så är det många som har dubbla marginaler mot Maxi också. Och kanske omsätter 100-200 miljoner också och har en jättebra. Och det är ju det att det bygger ju år efter år efter år efter år. Och så länge du då inte förändrar konkurrenssituationen någonting och vi inte förändrar vårt beteende utan vi fortsätter gå dit, ja men då tickar pengarna in på dem som har rätt läge och rätt uppbackning av varumärken.
Och det är nog de som människor har varit förbannade på när man har känt att man nästan inte klarar mat och hyra. Jag tänker så här, alltså historiskt har ju matprischocker, prisuppgångar varit liksom en orsak till politisk turbulens. För 15 år sedan nu snart var det ju arabiska våren som började med hungerprotester i princip. Protester mot stigande matpriser, startade liksom en brand i hela, och vi lever fortfarande i konsekvensen av det. Efter första världskriget var det de här potatisupproren i Göteborg och hungerkravaller. Vi hade Skärholmsfruarna på 70-talet, 1972, när de protesterade mot mjölkpriserna. Och Olof Palme blev inte omvald 79, eller han fick sitta kvar i opposition för att han inte kunde svara på vad en liten mjölk kostade när de frågade det i partiledardebatten, eller utfrågningen. Och det var varit inne på här nu att det riktat liksom, kanske osakligt, men liksom, framförallt liksom frustration mot liksom enskilda ICA-handlare som på något sätt antingen gör vinst eller inte, men människor har varit upprörda över matpriserna och då har den riktat liksom det mot enskilda handlare. Och nu då, som vi hintat lite om, och det visste vi faktiskt inte om när vi bokade in det här, så är det ju att nästa vecka då, vecka 12, så har ju en kvinna som heter Annika Morina tagit initiativ till en köpbojkott mot de stora handlarna. Hon dragit igång det på TikTok och Facebook, och det finns liksom, man kan ansluta sig där. Men det är liksom ändå, det är bevis för att det finns en liksom vred i folkdjupet över matpriserna och situationen. Vad tänker du om det där? För jag tänker så här, att det är klart att man kan bojkotta en vecka, men då kommer jag förmodligen handla lite veckan innan och sen kanske vara tvungen att storhandla veckan efter. Men vad tänker du om själva liksom det här fenomenet? Kan det leda till någonting?
Alltså, någonstans känns det ju spontant som det är ju ett rop på hjälp eller se mig, hör mig. Det är ju det är den signalen man egentligen sänder, för att alla måste ju ändå äta, så det är klart att du förändrar det. Nej, jag köper inte in det den veckan, jag köpte in lite mer veckan innan eller veckan efter.
Jag tömmer frysen.
Ja, precis, jag tömmer frysen, och jag tror att det är jättebra. se till att inte köpa in utan faktiskt töm det du har hemma. Det är väl, en perfekt lösning på det som man stöttar det på två sätt. Men jag tror liksom inte att det ger någon större effekt. Så länge vi inte beter oss annorlunda så kommer det inte ge så stor effekt. Men det är, det är ett signalvärde i det som jag tror att väldigt många, både politiker och i branschen också, tar på allvar. Liksom. Det här är, det bubblar.
Och inte alla har ju inte heller någonting att tumma hemma. Alltså, det förutsätter ju att man har de där fyllda skafferierna och fyllda kylskåpet som man kan leva på en vecka.
Ja, absolut. Nej, men vi har ju pratat mycket om så att säga mathandlarna och deras ansvar och så vidare och prisbilden där. Men vi är ju en politisk podd. Vad tänker vi att politiker kan göra åt det här? Jag tänker påminna om att i mars då 2023 så kallade ju till slut Elisabeth Svantesson, ja det är ju 2 år sedan nu, hon kallade in matjättarna då till möten. Och det roliga är att det var vi som krävde det först. Jag skrev på Twitter, för jag läste att Macron hade gjort det här i Frankrike. Och så samma dag skrev jag, när gör Svantesson det här? Och då blev först svaret, det kommer vi aldrig göra. Och sen så gick de andra oppositionspartierna och det var många som krävde det här. Och till slut så kallade hon in dem. Och sen sjönk priserna. Andreas Svenka skrev om det här i Aftonbladet nyligen här. Då sjönk faktiskt matpriserna. Och då tog hon plötsligt initiativ. Alltså Elisabeth Svantesson, hon tog äran för att nu har matpriserna sjunkit genom vårt ansvarsfulla diskussion med matjättarna. Men den här frågan då om liksom stigande priser. Alltså, vad tänker du att man, att politikerna kan göra? Vad skulle oavsett färg här, en regering eller riksdagen kunna göra? Vi föreslog faktiskt under våren då 23 att man skulle ta bort matmomsen, antingen tillfälligt eller permanent, mot garantier då att det slår igenom fullt ut till kund.
Alltså jag tror att både den här då bojkotten den här veckan, någonstans det man ropar efter, jag tror att folk förstår att det har blivit dyrare. Jag tror att man förstår att liksom kriget där borta har ställt till en massa. Konstigaste har blivit dyrare. Alltid. Det är ingen som hittar på de där sakerna. Utan det har faktiskt åkt upp i pris för bönderna och för producenter och för butiker och allihopa. Men man vill förstå flödet bättre. Att om en krona till kommer till bonden för att det här har blivit dyrare. Eller vart, ja, men hur mycket fick jag betala mera i butiken? Och det är den här transparensen tror jag som man ropar efter. Jag tror att det är den som politikerna också egentligen, det är därför vi bjuds in hela tiden till politiker, alltså alla partier, och vill ju förstå hur branschen funkar. Och den är ju då, när man då öppnar på locket lite, så är det ju inte så enkelt heller, för att vissa produkter och produktgrupper tjänar man inte alls speciellt mycket på i butiken, medan andra har man en enorm marginal på. Och därför så, när man då är i Spanien eller man är i Tyskland, så men gud vad billigt det var med det här där, ja visst. För det är så mycket gungor och karuseller. Men ju mer man kan göra det här transparent för folk, desto starkare blir vad ska man säga, rörelsen för att hålla emot prisökningar. Det tror jag, det är liksom det viktigaste det här. Att man med effektivare konkurrens möjliggör fler kan etablera butiker. Sätter ett hårdare tryck på kommunerna så att de faktiskt måste öppna butiker eller måste öppna fler konkurrerande butiker. Kanske stoppa att det här får inte etablera fler nu, för det räcker. Och sen då att man ändå på något sätt lyfter fram det. Jag såg nu ett initiativ nere i Spanien där man då just kräver att dubbelmärkning. Tycker det är väldigt intressant. Alltså på hyllan, jag heter han Claes Hemberg, hade jag samtal med i somras för att vi diskuterade just där. Då sa han att det där finns. I Kina var det en kedja som hade kommit med det. Som alltså på hyllkanten sätter upp både priset in och priset ut. Och då kan jag ju som konsument säga, wow, han köper in det för 10 kronor men han tar 19,90 ut. Tycker jag det är okej? Alltså jag börjar lära mig att förstå ungefär hur mycket är det? Ja, men den här gurkan kostade 5 kronor in men den kostar 15 ut. Tycker jag det är okej eller ej? Nej, men vänta, efter ett tag kanske jag vill börja producera och sälja också.
Det är ganska mycket pengar för att lyfta ut någonting från lagret och lägga det i hyllan.
Ja.
10 spänn.
Ja, men, jo, men som precis. Ja, men det är exakt, det är din första reaktion på det så fort du har fakta framme. Men det är ju det som hela tiden behövs. Det är ju den faktan och den transparensen. Och det är därför alla undersökningar när Konkurrensverket gör något och när SCB gör något och alla, de försöker lyfta upp det. Men det är så otroligt stor och bred och komplex bransch det här. Så, men sen i Norge till exempel, då gick man in och satte subventioner på mjölken direkt för att det inte skulle sticka iväg så mycket när priserna stack här i pandemin. Eller efter pandemin då, när det började bli dyrt med kriget framför allt då. Och då Man kan ju vidta olika åtgärder som riktar sig mot olika grupper och så.
Och jag tänker att folk kommer nog kolla på de förslagen framöver nu när det här säkerhetspolitiska läget blir värre och kanske det kommer fler kris eller möjliga krig, så kommer det ju vara mer och mer aktuellt att kolla på hur man gjorde förut, till exempel när sätta pristak på vissa varor och så. Jag tittade lite på, jag tänker ju att den här regeringen som sitter nu, tidigare regeringen, de vann ju bland annat valet väldigt mycket på plånboksfrågorna. Då
falukorven. Precis.
Falukorven, priset på falukorv och elpriserna och så. Det var liksom, de fick en push där i slutet.
Ja, bensinen var det väl. Också.
Bensin och el och falukorvar. Och samtidigt har det under deras mandatperiod nu, sen de valdes tills nu, så har det blivit 30 000 kronor dyrare per år för en barnfamilj att handla mat sen regeringen tillträdde. Och jag har kollat lite och försökt se vad de har för olika förslag, men det är väldigt okonkret. Sossarna har ju mycket liksom prata kring matpriskommission. De vill ha en matpriskommission. Jag har försökt kolla upp vad den här matpriskommissionen ska göra eller fungera. Jag har inte riktigt liksom, det är liksom som ett buzzword, men jag förstår inte riktigt vad de tänker att matpriskommissionen...
Vi kanske kan tillsätta den själva åt dem.
Ja, matpriskommissionen ska göra. Men jag ser
jag tror väl bara att det är även det är ju ett rop på transparens.
Ja.
Man vill ju förstå bättre. En matpriskommission som ska kunna titta in i systemet och se var läcker det pengar, eller är det så att det är jätteeffektivt?
Vart tar pengarna vägen?
Vart tar pengarna vägen? Ja. Det är det som man ropar efter. Och sen så den här oron som folk känner där ute, att det, nej men hur kan det bli så dyrt? Eller att jag ser att det är, den här varan var ju 250 gram förut, nu är det bara 200. Och det var ju det som Magdalena Andersson sa, sluta trixa med priserna. Det hänger ju ihop med det här, den här matkommissionen, tror jag.
Ja, och Vänsterpartiet, de kör väldigt mycket kampanj på sociala medier kring matpriserna. De har verkligen riktat in sig på den här frågan. Och de har liksom tre förslag som de har i den här kampanjen. Och det ena är tvinga matjättarna att redovisa sina prishöjningar. Det är i princip den transparensen du frågar efter. Oskäliga prishöjningar ska leda till böter. Ett förslag och bryt matjättarnas oligopol genom en lagändring som gör det möjligt att driva fristående matbutiker. Det är
det jag har varit
inne
på också.
Ja. Ja. Mm. Så det finns ju ändå lite politiska förslag där ute, i alla fall från den rödgröna sidan.
Sen skulle man kunna tänka sig, eftersom det är så många som har så... Jag menar så här, fattigpensionärer, studenter, barnfamiljer med ensamstående morsor med flera barn och höga hyror och så där. De har ju väldigt små marginaler, och det är ju helt uppenbart att skulle man höja barnbidrag eller flerbarnstillägg eller bostadsbidrag eller bostadstillägg till pensionärer, det skulle ju få en effekt på att man faktiskt har råd att köpa det man vill. Alltså helt enkelt klassisk omfördelningspolitik som inte handlar om prissättningen i butikerna. Så att det behövs ju också sådana saker som gör att människor som har fått liksom 30% i hyres- och matprischock, där det kanske är 80% av ens utgifter när löneskatten är dragen, det är klart, eller 90% kanske, 100%, det är ju i princip då väldigt av... Det skulle ju funka också med klassisk fördelningspolitik. Liksom. Lika gärna som man kan ta bort, som man håller på att planera nu, alltså riskkapitalskatten. Alla dessa begärtan så är det enda mål.
Och momsen på... Det är ju många som säger det, men kan man sänka momsen på matmomsen?
Vi företog, alltså första gången Katalys på 12 år har företaget att ta bort en skatt. Så här, vi ville att man skulle ta bort matmomsen. Och då fick vi kritik från vänster. Men... hur ska den kunna återinföras? Men vi har inte sagt att den ska återinföras. Vi ska att den ska tas bort. Därför att det här blir ju så här. Vill man att staten ska ha en finansiering, eller vill man att det ska bli billigare för människor? Men det hade ju varit någonting att prata med handlaren om. Okej, om vi tar bort matmomsen eller halverar den eller något sånt där. Hur garanterar ni att det här slår igenom fullt ut?
Och det är den frågan egentligen. Det är den som är den springande punkten hela tiden. Att om en producent nu sänker priset, hur vet jag att det slår igenom i butik? Och det var det jag försökte säga tidigare där, när det ansvaret ligger ju på handeln. Därför att det är handeln som sätter priset. Det är inte Arla eller Diluca eller Coca-Cola som sätter ut priset, utan det gör ju faktiskt varje hand. Och därför har man ju också ett ansvar att visa då det här flödet, kan jag tycka. Hur mycket? Ja, men nu fick vi en prishöjning på en krona som vi måste acceptera eller inte. Men då blir det så här mycket som det slår igenom mot konsument.
Vad kan en konsument då göra? Och anledningen att du står här är att jag har ju sedan 2020, när pandemin började, jag var plötsligt hemma mer och började laga mat mer och gick runt och kunde handla och gick lite långa promenader. Då upptäckte jag din app, eller era app, Matpriskollen. Och för mig då, jag använder den så här. Och det är som att igår hade jag lust att göra bœuf bourguignon med högrev eller märgpipa. Och då kollar jag i er app under erbjudanden. Liksom, var har de billigt högrev? Och så hade de på Willys då billig högrev från Brasilien. Och så hade de dessutom billiga morötter och lök. Och på Coop på vägen hem så hade de billiga champinjoner. Och ganska hygglig pris på Hemköp på Hemköp på fryst torsk. Så köpte jag det och bunkrade upp. Och för mig då, om jag ska köpa toapapper, hushållspapper, kaffe, olivolja, smör, presto, sådana här saker som är ganska dyra. Då går jag, då letar jag i er butik, eller er app liksom en gång i veckan. Efter var har de högre billigt? Om jag ska ha julskinka, var har de julskinkan billig? Och så vidare. Och jag tror jag sparar flera hundra kronor i månaden på det här. Förra veckan så skrev jag till flera vänner så att Lidl hade billigt smör, 49,90 för halvkilot istället för som 70 spänn halvkilot. Och då köpte jag 7 paket och fryste in. Ja, men jag är en pensionär. Ja.
Har du en sån stor frys?
Alltså, nej, jag är liten. Men så mycket behövs inte. Jag har inte så mycket annat där. Isbitar och smör, det är det enda jag har i frysen. Nej, men så här, jag tänker ändå bara, liksom, du har varit inne på det att ni har inte tid så här. Men för dig är det svårt att jaga rabatterbjudanden. Du går in och så köper det som är...
Ja, det jag har liksom... Men det är nog bra ändå, alltså man kan ju kolla på vad som finns på rabatt. Alltså man ser vilka erbjudanden som finns så kan man anpassa sin handling efter det. Men just att kunna ha lyxen att springa runt på olika butiker under en handling, det kan jag glömma liksom, tidsmässigt.
Hur ska man göra då som konsument, Ulf? Du som är liksom proffs. Om du, någon sitter och lyssnar på det här, de är desperat i en timme lyssnat du efter att kan man inte få några råd, hur gör jag då?
Nej, men det första är ju, alltså, man behöver inte vara lika nördig som du är, men hela syftet med den där tjänsten, därför vi sitter och skriver av, liksom, det är ju för att man ska kunna utgå ifrån de erbjudanden som finns. För att de är i snitt 20% bättre än ordinariepriset. Och väldigt mycket varor är ju upp till 40-50% billigare. Och utgår man ifrån det när man bestämmer vad man ska äta under veckan, ja, men, och oavsett om du har en butik eller flera butiker, så gör det bara. Lägg in bevakning på det du brukar köpa oftare. Lägg in det på toapapper och på den och den champinjonen eller fisken eller vad det kan vara för någonting. Då plingar det ju till när det kommer just i dina butiker. Då får jag ju en hjälp och ett stöd där. Men sen tror jag att det är många som har det. Så att, alltså folk, du sa på några hundra. Ja visst, men det är ju liksom 500 och 1000 spänn i månaden. Det tjänar folk jättemånga på det. Så det är liksom, det är mycket pengar i det. Det är skattat och klart. Men sen har du det som då är, ja, sen har du det som då är lite tuffare för de som är, tycker jag, men jag gör ändå de där sakerna. Och det är då det kommer till, jag försöker hela tiden tänka, men hur sjutton är det? Jo, för att när jag väl kommer till butiken, är jag inte förberedd då, så ska jag bara förstå att, ja men vänta nu, det här är ju en bransch som omsätter bland det mesta i hela världen. De är de bästa som finns på marknadsföring och får få mig att köpa det jag kanske inte tänkte. Och kanske köpa en annan storlek än jag tänkte för att de tjänar mer pengar på den. Det är så det spelet funkar. Ja, men jag kan det ju utan och innan. Och jag tycker att det är ett fascinerande spel, för det har med det mänskliga psyket att göra. När jag kommer in i butiken så är det syn, hörsel, känsel, smak och lukt. De spelar på alla sinnen. Om jag inte är förberedd och förstår att det är det som händer, så kommer jag ju vara ett litet offer, kan man säga. Eller någon som då är lite lättare att lura. Den här stora exponeringen så. Ja, men den är, du kan spara 95 öre per stycke. Men vänta, är det värt att köpa 3 stycken för att spara hem det här då? Och det viktigaste då, det är att man tänker att, ja, vänta nu, jag kanske måste göra någonting lite annorlunda, för annars kommer ju det fortsätta bara, precis som det har varit om jag inte ändrar något. Ett sätt att göra det är faktiskt att jag, innan jag går och handlar, skriver upp det jag ska köpa. Då, de köper för mindre pengar, de personerna, men de kommer ändå bli lika mätta. Det är liksom en första grundgrej. Och sen så, när jag då kommer in i butiken, att jag då håller mig till den här så mycket jag kan. Och handlar jag hungrig? Och man kan tycka, ja, men vadå, man skrattar lite åt. Nej, men det är typiskt en sån sak som gör att jag kommer dras till delidisken. Och köpa saker. Och det är fine. Bara jag vet att jag gör det med min hjärna, med min vilja. Att jag vill ha det här nu. Jag vill ha den här räksmörgåsen och jag har råd med den.
Jag tänkte ordet räksmörgås. För det är det att du köper med att vara hungrig.
Nej, men då ser det ju så jätteläckert ut. Eller så luktar det grillad kyckling. Och det luktar, förr i tiden hällde man ut kaffe bakom hyllorna för det skulle lukta gott i butiken. Och det är ju bara för att jag ska trivas och handla mera. Och komma ur, alltså jag kommer ur mitt state. Och det är det här spelet, man måste tänka på det. Att det pågår där hela tiden. Och sätter man då upp en budget att, ja, men den här månaden har jag 2000 kronor eller vi har 5000 kronor att handla för. Och sen börjar man tugga ner den och faktiskt säga, men vi ska klara det här. Då kommer jag kanske byta bort mitt Bregott mot Flora då. Ja, men det är mindre än halva priset. Ja visst, är det nu så viktigt eller inte? Och det går och tar jag...
Nu går jag igång nästan på det. Billigt smör. Alltså, jag köper ju smör ja. Och har det en del av ett smörpaket i en skål på bänken.
Ja.
Och det behöver man inte ha någon Bregott eller någonting.
Nej, då har du det där. Och sen så säger någon annan, man kan ju lika gärna... Eller som min fru sa, men förr i tiden, men jag bakade alltid på margarin. Och sen med det jag la på som man skulle smaka mycket på. Ja, men där var det smör. Alltså, det är ju så att vi har ju vant oss vid att vi har allting. Året runt ska det finnas tomater, det ska finnas paprika och det ska finnas det här. Vi ska bara köpa det. Vi liksom, och då måste man inse att ja, det finns ju en anledning till att det finns säsonger. Ja, men då är det lite utbud och efterfrågan. Och då är det billigare när det är stort utbud. Och då ska man ju köpa det. Men då får man strunta i det vissa årstider också. För det blir dyrare. Tycker jag det är för dyrt med gurkan för 15 kronor. För det första så vill jag ha gurka så se till att ta en stor gurka. För det säljs de per styck, vilket är helt sjukt.
Ja, verkligen.
Nej, men det är helt sjukt och alla reagerar. Jag har diskussion med en kille nu i Östergötland. Han har gått bananas på det här. För så, det har jag också
gurka.
Gjort. Nej, men det är ju så för att det är en jättestor produkt. Alltså det vi köper mycket gurka, det är extremt mycket vatten i det. Men då helt plötsligt så köper jag ju inte per kilo. Vilket är fel, så kommer jag där och sen så ser vikten på de där stämmer ju sällan. Och därför så får jag ju betala för mycket. Ja, men då får man stå och rota lite där. Eller så får man strunta och köpa om man tycker det är för dyrt. Men jag tror att just det här att när jag är där inne, att jag inte ska vara ett offer i butiken, utan jag ska faktiskt äga processen. Och jag har satt upp så här mycket pengar har vi råd med till mat. Men maten kommer ta en större del av mina utgifter, även framöver. Det behövs för den gröna omställningen. Bönderna och andra kommer behöva mera pengar framöver. Det är den, tror jag, krassa sanningen. Det kommer bli fler naturkatastrofer. Priserna kommer inte gå ner. Det är liksom det suraste budskap jag kan ge. Därför kommer ansvaret ännu tyngre på mig, oavsett vilken situation jag sitter i. Ja, men vi gör det.
Jag känner bara, jag vill inte spela det här spelet. Nej, jag orkar inte spela det här spelet. Först ska man liksom ja, nej, men förstår du vad jag menar? Ja. Att alla har inte tiden och orken och energin att gå in helt hjärtat och slåss i det här, i det här liksom spelet med matjättarna.
Jag kan bara handla åt dig, Anna. För en liten slant så kollar jag på matriskollen och så handlar jag ett varv. Liksom,
men jag tänker en undersköterska, ensamstående mamma med tre barn. Som är helt sönder,
en timme resa till jobbet. Liksom.
Med, som pendlar. Ja. Så ska hon utsättas för den här, liksom, det här spelet. Jag tror liksom det är en lyx att kunna spela spelet.
Ja, men hon måste
spelet.
Förstå det också, vad det innebär att köpa en påse färdig sallad mot att köpa huvudet och skära upp det.
Ja.
Alltså köper jag rotfrukter på hösten som det var i höstas. Jag köper dem, då kostar de 10-20 kronor per kilo. Eller 10 spänn var det då per kilo. Och sen så kunde jag köpa dem och hade de lagt i påse istället då. Tvättat dem och lagt dem där. Men då kostade det 55 spänn kilot.
Ja.
För det var färdig halvkilos påse. Och sen så kunde jag köpa dem där någon hade lagt in det i ugnen och förvält det lite. Och då kostade det 140 kronor kilot. Så fort någon har gjort någonting åt dig så är det ganska hög timlön som de tar för det. Som de måste ta ut.
Men jag tänker så här. Och det blir lätt liksom, lite osmakligt. Liksom, att människor som, det finns ju människor, väldigt många människor som har så lite pengar. Att även att köpa det billigaste på den billigaste butiken till reapris i fyndhörnan. Blir nästan omöjligt ibland. Så liksom det, är inte det, det får man ju lösa med socialpolitik. Höja barnbidrag och hyresbidrag och så vidare. Så har vi bort den diskussionen. Många är för fattiga i vårt land. Och andra har för mycket kanske. Men det jag menar här är att en sak som jag tänker är att om man nu tittar på er app, och jag kan inte säga att det finns andra appar, för det finns kanske ingen annan app, men man kan göra hur man vill. Man kan gå in på sin butikssida eller man kan kolla på andra sätt. Eller kolla de här reklambladen som kommer i brevlådan. Men om man går in på er app, jag bor i Stockholm, då finns det många butiker att välja på ganska nära. Och så lägger man in de butiker man har som man kan tänka sig att handla på. En per kedja har jag tagit. Och då kanske man går in där en gång i veckan och tittar. Jaha, vad ska vi äta i veckan? Jag brukar göra ett storkok så man liksom har lite matlådor, lite någon extra middag hemma. Och så kan man liksom göra lite roligare saker kanske på helgen och så. Men då tittar jag, vad har de? Jaha, nu har Willys eller Hemköp eller Coop eller vem, någon av dem har jättebra på kycklinglårfilé. 79 spänn för 900 gram. Då kanske jag köper 3 sådana, fryser in 2, gör en kycklingryta. Går att göra på 1000 olika sätt om man nu äter kyckling. Och då låter jag det styra
Erbjudanden liksom,
kan styra. Då kan du ju spara, för det kostar ju lätt 150 kronor för en sån där balja.
Alltså de erbjudandena tjänar de inga pengar. De frågar ju sig, det som sitter på första sidan i bladet eller det vi lägger högst upp, det är en fråga om hur många miljoner ska de förlora den här veckan på de här varorna. De går ju med förlust. Det är ju reklamkostnaden för att få in oss i butiken.
Är, istället för
att
hålla på med små, lite hat mot sin ICA-handlare, så ska man gå på rabatterbjudanden och verkligen ta ut hämnd.
Nej, men, ja, men det är ju så, ja, men i Danmark så går du, där går du verkligen runt. Där finns det mycket fler butiker och många mindre butiker. Där gör man det. Och så kan man kalla det kärpicken vad som helst. Ja visst, men är det tuffa tider? Men man måste förstå att det är så faktiskt. Så är prissättningen. Det skiljer sig enormt mellan ordinarie och kampanjpris.
Och nu måste vi nästan avrunda här. Men jag vill ju höra om den här nya funktionen.
Ja, men funktion. Då är det ju så att vi fått jättemånga som säger ungefär som du säger. Ja, men då kan inte bara gå på ett. Ja, men vissa butiker är mycket billigare, vissa är dyrare och så vidare. Så det vi har gjort nu är ju att nu så kommer vi med en ny funktion här där man faktiskt då lägger in det man vill handla. Så ser man då, eller så tar jag fram en produkt och så tittar jag på den och sen så ser jag, vad kostar den här då i mina butiker? Eller alltså, vad kostar den på Willys och på Lidl och på Coop-butiken jag har eller på ICA-butiken? Och har vi inte priset på den butiken, för jag menar, de finns ju inte ute, alla priserna, utan då tar vi det vanligaste priset på ICA Supermarket till exempel, om det är en sån butik, så visar vi upp det där. Och sen så lägger du dit grejerna och så trycker du på jämför, så räknar du upp allting som då finns på alla de butikerna, så kan du se prisskillnaden på det du ska handla. Och så kan jag, men det skiljer 300 kronor, tycker jag det är värt eller ej? Och då kan du helt plötsligt börja fundera på det. Men nu kanske jag fick lite energi och springa faktiskt i en annan butik.
Ja, man kan ju ta en promenad. Ja. Många vill ju komma in i beach i formen till sommarsemestern här.
Ja.
Nej, men jag tänker liksom så här, vi bor ju i Stockholm, många bor i städer. Och en fördom jag har är att många människor kanske inte har några butiker att välja på. Men du sa när vi var på väg in här, det stämmer inte. Väldigt stor del av svenska folket har i alla fall två butiker att välja på.
Ja, oja. Alltså det finns ju, om du ser till antalet personer, sen så är det ju så att 100 av 300 kommuner ungefär har ingen lågprisbutik. Och det är ju en sån sak då som man måste börja jobba på, att det finns ytterligare ett alternativ där. Men om jag nu inte har någon, ponera att jag bara bor där ute och har min butik, så är det ju extremt viktigt att värna om den. Och där tror jag ju att samspelet med den handlaren, för att den känner alla de personerna på orten, är jätteviktigt. Och, men det är samma sak där, det jag kan göra då, det är ju faktiskt handla de sakerna som jag själv tycker är till ett vettigt pris och avstå vissa andra saker. Sen kan man ju mer jag börjar handla i en stormarknad, kanske där jag jobbar 4 mil bort, så utarmar ju det den här butiken. De små butikerna i Sverige, de tjänar ju inte många kronor. De kan ju ha en vinstmarginal som man kan tycka är 3-4%, men fortfarande det blir ju inte mycket pengar av det. Det ska man ju ha med sig. Alltså de gör ju ett otroligt viktigt jobb för att hålla igång Sverige. Sen är många av dem som får det tufft nu när det öppnar stormarknader just x antal mil bort där många jobbar och så. Men jag tror att det, alltså där ska man ju försöka, och även i samtal med handlarna att säga, kan vi ta in den här produkten istället för den här produkten och sånt. Där, de är ju ganska flexibla, för de är ju så måna om mig som kund. De vet vem jag är oftast väldigt väl. Så... Men det är en tuff värld att vara småhandlare. Det kan man lugnt säga idag. Det är det runt om. Och det ska man ha med sig. Så den respekten tycker jag verkligen man ska ha mot de i professionen som jobbar i butiker och så. Det är jädrigt tufft. Och de som jobbar i butiken också, de ska inte behöva utstå spott och spe som vissa ibland får höra.
De gör toppenjobb ofta. Och jag tänkte en sak på att när man har rest i världen, det har varit så mycket om liksom, mathandlarna känns mycket pengar så. En sak som slår när man kommer hem till Sverige från resor man har varit i andra länder. Vi har väldigt bra butiker. Grundläget är att vi har väldigt bra butiker. Att matbutikerna håller hög kvalitet i Sverige.
Och vi har mycket regler runt också hur man ska driva en butik. Det ska man inte, alltså det kostar att driva butik idag. Du måste säkerställa en massa olika saker för att vi ska ha så bra butiker. Fräscha butik. Sen kan jag ju tycka att måste de öppna klockan 6 på morgonen och stänga klockan 23. Hur kan man kapa kostnader? Jag var i Tyskland nu precis här och då är ju allt ju stängt på söndagen. Det är klart, det sparar ju pengar också. Det kan man ha med sig där. Nej, så att testa nu. Alltså, jag vet inte som använder appen, men det är gratis och prova i alla fall. Jag tycker det, för det är ett sätt att för varje hundring man kan spara så är det.
Ja, det pengar. Är det bästa motståndet. Share picking, plocka rabattpriserna och liksom utöva hämnd på kapitalismen den vägen genom rabattkods liksom hämnden här. Alltså Ulf Masur, jättefint. Alltså du får komma tillbaka här. Du kommer med nya rapporter. Får du komma tillbaka nästa år och berätta. Tack Anna Gerin för att du var här. Fortsätt med att lägga in era frågor till startapressarna@katalys.org. Vill du stödja vår verksamhet med ett litet ekonomiskt bidrag eller teckna dig för Katalys nyhetsbrev så hittar du all info du behöver på katalys.se. Och så en nyhet. Katalys och Starta pressarna har precis startat upp en Discord-server där du som lyssnar på det här och är intresserad av ekonomisk politik och politik i allmänhet kan fortsätta diskussionen med likasinnade. Länk till detta hittar du på Instagram och våra andra sociala medier. Alltså helt enkelt, om du vill diskutera vidare kring det vi pratat om här eller andra frågor, gå med i Katalys Discord. Glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.